Jag tänkte få dela några tankar kring en rubrik som jag har gett för predikan, en ny tid. Och jag var lite tveksam och fundersam, ska jag förmedla det här eller är det något annat Gud vill att jag ska förmedla? Men jag tyckte det stämde bra i det Eva delade i inledningen, men framförallt när Johannes bad så kände jag att Gud bekräftade att det är det här jag ska lyfta fram. Så jag predikar frimodigt och så får ni ta emot och reflektera över det här budskapet. En ny tid. I Josua kapitel 3 så möter vi berättelsen om när Israels folk ska gå över Jordanfloden för att inta det nya landet. Tänk er situationen. Mose har precis dött. Den här giganten till ledare. Han som hade lett Israel ut ur slaveriet genom Röda havet. Och se till att Israels folk genom Guds försyn naturligtvis hade fått mat och vatten och allt de behövde. Han hade varit Guds representant för folket, talat Guds ord till folket. Han var en stor ledare. Och även idag så i det judiska och även bland oss kristna så anses han ju vara kanske en av de största ledarna någonsin på den här planeten. Och också en gudsman som hörde Guds röst, som såg Guds rygg vid ett tillfälle. Och så dör han. Och nu är det Josuas tur att ta ledarstaven. Hur tror ni Josua kände? Ska jag ta över efter honom? Vad ska jag göra? Hur ska jag kunna leda det här folket? Ja, det var förvisso en ny generation. För den äldre generationen hade ju tyvärr inte lyssnat på Gud och valt att gå in i löfteslandet. Och därför så sa Gud, ja men då får ni inte komma in alls. Utan ni ska dö i vildmarken, i öknen. De vandrade 40 år i väntan på att snart kanske. Och den nya generationen växer upp och det är de som sedan får löftet om att gå in i det nya landet. Hur kände sig Josua? Och Jesus, eller ja, jag tror att det var Jesus faktiskt, men Gud kommer till Josua i kapitel 1. Och tre gånger säger Gud, var stark och frimodig. Eller var tapper. Var inte förfärad. Lita på mig. Jag är med dig som jag var med Mose. Och lita på det jag har sagt. Gud säger det, lita på mitt ord. Stå på det. Och det är som att Gud vill ingjuta mod i honom. Men Josua, han är en sån där som har litat på Gud hela sitt liv. Som har vandrat tillsammans med Gud. Han satt utanför tältet när Mose var inne i tältet och samtalade med Gud. Då satt Josua där och liksom ville ha del av samma sak. Guds närvaro. Det står till och med vid ett tillfälle att han dröjde kvar när Mose sedan gick iväg. Mose skulle kanske gå och äta eller någonting, jag vet inte. Men Josua, han dröjde kvar vid tältet. För han ville ha Guds närvaro. Så han var en gudsman. Men ändå liksom, ta över efter Mose. Leda det här folket som nu hade växt till kanske 2 miljoner människor. Hur ska man göra det? Men han litar på Gud. Och vi kan läsa tillsammans ifrån kapitel 3. När då Josua får den här befallningen att nu är det dags. Nu är det dags att ni ska få gå över in i det nya. In i en ny tid. Vi kan ju också naturligtvis fundera och reflektera över våra egna liv. Vart står jag just nu? Vad är det som händer runt omkring mig? Är jag på väg in i något nytt? För faktum är ju att vi människor står aldrig riktigt stilla. Om vi står stilla, om vi fastnar, då blir det ofta osunt. Då är det inte bra. Vi behöver få röra oss framåt. Och i våra liv så händer det hela tiden någonting nytt. Så är det i församlingen också. Vi möter nya tider. Vi går in i nya sammanhang. Tittar vi runt omkring oss i världen som vi har gjort nu den här morgonen. Ukraina-krisen. Det är kanske en ny tid för Europa som är på gång. Eller vi har precis gått ut ur en pandemi. Ja, den är ju inte riktigt över kanske. Men man börjar samtala om att vi kanske inte längre kallar den för en pandemi. För den har inte längre den magnituden eller statusen. Och samhället öppnas. Bara för en månad sedan så kändes det lite som frihet på något vis. Att vi fick lägga bort restriktionerna och börja resa igen. Människor kände frihet och kanske att nu är det något nytt på gång. Inför varje sån situation så är det bra att få komma tillbaka till Guds ordet. Få centrera våra liv kring Jesus och fundera, vad är det du vill att vi ska göra? Israels folk är nu alltså på väg att gå över Jordan. Vi läser tillsammans. Tidigt nästa morgon bröt Josua och alla Israels barn upp från Kittim och kom till Jordan. Där stannade de över natten innan de gick över. Men efter 3 dagar gick förmännen genom lägret och befallde folket och sade: så snart ni får se Herren, er Guds förbundsark, och de levitiska prästerna som bär den, ska också ni bryta upp från er plats och följa efter den. Men låt det vara ett avstånd på omkring 2000 alnar mellan den och er. Kom inte nära den, så att ni vet vilken väg ni ska gå, eftersom ni inte har gått den vägen förut. Och Josua sa det till folket: helga er, för imorgon ska Herren göra under bland er. Därefter sa det Josua till prästerna: ta förbundsarken och gå framför folket. Då lyfte de upp förbundsarken och gick framför folket. Och Herren sa det till Josua: idag ska jag börja göra dig stor i hela Israels ögon, så att de märker att jag är med dig så som jag har varit med Mose. Befall nu prästerna som bär förbundsarken och säg: så snart ni når kanten av Jordans vatten ska ni stanna där vid Jordan. Och Josua sa det till Israels barn: kom fram hit och hör Herren, er Guds ord. Josua fortsatte: av detta ska ni förstå att den levande guden är mitt ibland er, och att han ska driva undan kananéerna, hetiterna, hiverna, periserna, girgasherna, amoréerna och jebusiterna för er. Se, hela jordens herres förbundsark går nu framför er över Jordan. Välj ut 12 män ur Israels stammar, en man från varje stam. Och så snart prästerna som bär Herrens, hela jordens herres ark, sätter sina fötter i Jordans vatten, ska Jordans vatten, det som kommer uppifrån, skäras av i sitt lopp och bli stående som en mur. Folket bröt då upp från sina tält för att gå över Jordan. Och prästerna som bar förbundsarken gick framför folket. När de som bar arken kom till Jordan och prästerna som bar den satte sina fötter i vattenbrynet av Jordan, som under hela skördetiden svämmar över alla sina breddar, då stannade vattnet som kom uppifrån och blev stående som en mur långt borta, uppe vid Adam, staden som ligger bredvid Saretan. Och vattnet som flöt ner mot Hedmarkshavet, alltså döda havet, blev på så sätt helt avskuret. Och folket gick över mitt emot Jeriko. Prästerna som bar Herrens förbundsark stod stadigt på torr mark mitt i Jordan. Och hela Israel gick över på torr mark tills allt folket hade kommit över Jordan helt och hållet. Det här är en häftig berättelse. En mäktig berättelse. Jordanfloden, om vi åker till Israel idag och tittar på den, så är den inte så väldigt mäktig. Den är inte så imponerande. Vid många ställen så är den kanske 15-20 meter bred, om ens det. Så det skulle inte vara så problematiskt att korsa den floden egentligen. Den är inte så jättedjup heller på många ställen. Men idag är den utbyggd och exploaterad. Så Jordanfloden idag är inte samma Jordanflod som på Josua tid. Den var större, den var mer naturlig vid hans tid. Och sen är den också olika från ställe till ställe naturligtvis. En del forskare menar att just på den här platsen vid staden Adam, som det står om beskrivet i texten, så kunde vattnet kanske ha varit 1 kilometer brett. Det är ungefär som att korsa Långvattnet. Inte så lätt till fots, eller hur? Och lite jobbigt om man måste simma och ta över alla kossor och får och allt man hade med sig och barnen. Ja, men ni vet. Så det var ett hinder, definitivt. Exakt hur stor Jordanfloden var, det vet vi inte. Och jag ska inte spekulera, men en del tror då alltså kanske upp mot 1 kilometer. Men betydligt bredare än idag i alla fall. Och så dessutom står det ju att den hade svämmat över sina breddar, för det var vårflod. Och en vårflod har ju ofta mycket mera kraft än liksom när det inte är vårflod. Allt regnvattnet som kom från berget Hermon ner i den här floden, det gjorde att hastigheten på vattnet var mycket högre. Och det kanske flöt en massa grejer i vattnet, trästammar och annat. Så det var ett hinder, definitivt. Ett svårt hinder för dem att korsa, särskilt med så många människor. Ni kan ju tänka er också hur folket ligger där vid stranden. Och de hade varit där i några dagar innan de korsade. De hade kanske sett floden på håll också. Men nu ligger de där i tälten och funderar på att gå över. Eller de har hört att Josua planerar att ta hela folket över. Hur skulle man reagera? Man ligger där i tältet och lyssnar på bruset av vattnet och tänker, hur ska det här gå till? Ett hinder. Och många gånger är det ju så, när vi är på väg in i kanske något nytt eller vi funderar över en förändring i våra liv, då är det hinder i vägen. Hur ska jag kunna korsa det? Hur ska jag kunna överbrygga det? Ja, men vad ska hända? Jag har upplevt det många gånger i mitt liv, inte minst när jag beslutade mig för att bli missionär. Eller jag kände att Gud la den kallelsen på mitt hjärta. Jag tackade ja och sa, okej, Jesus, nu kör vi, men hur ska det gå till? Hur går man från att vara pastor till att vara missionär? Hur flyttar man ifrån Sverige? Vad måste jag göra gentemot skattemyndigheten? Hur får jag ihop ekonomin för alltihop? Vilka församlingar ska jag fråga? Vem ska vara utsändande församling och min arbetsgivare? Men Gud, han lägger pusslet och så ordnar han så att allting fungerar. Och så är det med små och stora saker, tänker jag, i våra liv. Att Gud lägger pusslet. Och så ser han till att saker och ting fungerar. Jag hade förmånen för några år sedan att faktiskt vara i Jordanfloden. Det här är 2015. Vi fick åka på en resa, flera av oss pingstpastorer, till Israel. Och det var en fantastisk resa att få gå i Jesu fotspår och besöka platser där Jesus har varit. Också se möjligtvis platsen där han korsfästes och möjligtvis platsen där han också lades i graven. Man vet ju inte till 100% att det var just där. Men man tror att kanske kan ha varit någon av de föreslagna platserna i alla fall. Och det är inte säkert att det var just där Jesus döptes heller. Men någonstans i den här floden, någonstans i det området i alla fall. Och jag var där då tillsammans med många andra pingstpastorer. Det var häftigt att få besöka den här platsen och se den. Jag skulle egentligen vilja tala om två punkter utifrån den här texten. Men jag delar upp de punkterna lite grann också, så häng med. Det första som vi tänker på kring en ny tid och den här texten i Josua 3 är förväntan på Guds handlande. Josua tror jag hade en stor förväntan på vad Gud nu skulle göra. Folket tror jag hade en stor förväntan på att nu kommer Gud att agera. De hade hört, för det här var ju en ny generation, men de hade hört berättelserna om att deras föräldrar och mor- och farföräldrar hade korsat Röda havet. Och nu står de inför att göra något liknande. Tänker, wow, nu är det något nytt på gång. Nu ska Gud handla, nu ska han agera. En stor förväntan naturligtvis. Säkert också många frågor. Hur ska det gå till? Men okej, vi litar på Gud. Han har säkert en plan. Jag tror att vi behöver ha stor förväntan på Gud. Han vill handla. Han vill leda oss. Han är inte färdig med oss. Det står i Filipperbrevet 1:6 att han som har påbörjat ett gott verk i er. Det finns alltså någon som har påbörjat ett gott verk i oss. Han ska fullborda det imorgon. Nej. Nästa vecka. Nej. När Jesus kommer tillbaks. Han ska fullborda det på Herren Jesu Kristi dag. Så Gud påbörjar ett verk i oss när vi får ta emot honom i tro. Och det slutför han inte förrän den dag Jesus kommer tillbaks. Förrän den dag då vi står inför hans tron. Och det är samma, tänker jag, med församlingen. Tiderna kan se annorlunda ut, men Gud som har påbörjat ett gott verk, han ska fullborda det. Han ska fullborda det. I sin timing, i sin tid. i sin vilja. Så vad kan du då i ditt liv och där du är göra för att hoppas mer på och förbereda dig för Guds under? I texten så sägs det att de behövde helga sig för att snart korsa Jordanfloden. Helgelse, vad är det? Jo, men det är att ge utrymme för Gud i ditt liv. Gud är helig. Och det betyder att han är åtskild, han är ställd åt sidan. Han är annorlunda, han är någonting mer. Och vi förstår ifrån bibelordet att han är den som är utanför tid, utanför rum. Han är den som har skapat allt. Och det går inte för en människa som är full av synd att närma sig Gud. Det är helt omöjligt. Varför då? Jo, för att han är så ren och så helig och så sann och så mycket ljus att ifall minsta mörker kommer nära så förintas det. Eller det går inte för mörkret att vara i hans närhet. Han är god så ondskan får ingen plats. Han är ren så smutsen kan inte vara där. Han är syndfri så synden kan inte vara där. Det var ju därför som prästerna beordrades att gå framför folket. Till och med en kilometer framför folket skulle arken gå. Arken som symboliserar Guds närvaro. Det var ju där de 10 budorden som Mose hade fått låg. Där låg också Arons stav. Och lite andra symboler för Guds handlande med Israels folk genom historien. Eller genom den tid som Mose hade varit ledare för folket. Så det representerade Guds närvaro. Och det fick man inte närma sig hur som helst. Längre fram så ser vi hur kung David ska föra den här arken in i Jerusalem. Och på ett ovärdigt sätt så är det en av de som bär arken som snubblar. Eller de snubblar och arken håller på falla omkull. Och han tänker i sin iver att rädda arken och sträcker fram handen för att liksom skydda den från att falla. Och han faller död ner. Och man kan tänka, oj, det verkar ju inte så snällt av Gud. Men faktum är att det är Guds helighet det handlar om. Och alla var beordrade att inte röra. För Gud är så kraftfull på något vis. Och folket nu går en kilometer ifrån den här arken. På grund av Guds helighet. Men Bibeln säger åt oss att vi ska helga oss. Sök frid med alla och helgelse. För utan helgelse kommer ingen att se Gud. Det är ju fantastiskt att Jesus kom och dog på korset. Och då står det att förhänget i templet brast uppifrån och ända ner. Och plötsligt så var det fri tillgång till Gud. Plötsligt så kunde alla komma nära den här arken. Nära förbundsstolen så stod det nära Guds helighet. Varför då? Vad hade förändrats? Jo, Gud själv hade betalat priset för dig och mig. Gud själv hade gjort oss rena. Tagit bort mörkret. Så när vi har en tro på Jesus och följer honom och fått ett nytt hjärta, då får vi vara nära Gud. Vi behöver inte vara borta ifrån Gud. Vi behöver inte vara på en kilometers avstånd. Vi får vara precis där. Och till och med bor Gud själv i våra hjärtan. Wow! Det är långt mer än de flesta israeliter vid den tiden fick uppleva. Bara Josua fick uppleva det. För Guds ande bodde i honom. Men vi får uppleva det. Jag och du. På grund av Jesus seger på Golgata kors så får vi ha relation och gemenskap med Gud. När jag pratar med muslimer på Komorerna och försöker förstå hur de tänker kring Gud. Och när jag läser om hur muslimer och deras bild på Gud är, så är det alltid på distans. Visst, jag möter en del komorer som säger att ja, men jag känner att Gud är nära. Eller när jag ber så känner jag att det är någonting speciellt. Och så kan det ju vara. De anar en viss andlighet. Men det är intima. Det är det nära. Att Gud är pappa och jag får ha barn. Det kan de aldrig uppleva. Om de inte får tag i Jesus. För muslimer är Gud alltid på distans. Han är onåbar. Han är någonting som är diffust. Och som vi inte riktigt kan lära känna. Bibelns Gud är annorlunda, eller hur? Han är personlig, personlig. Och vi kan lära känna honom. Gud kanske har kallat dig att gå någonstans dit du inte kan gå utan hans hjälp. Men med hans hjälp så kan vi gå vart som helst. In i vilket sammanhang som helst. Men det kommer att kräva ett mirakel, ett under. Och naturligtvis kan jag och du inte tillverka undret. Vi kan inte tvinga fram en förändring i våra liv eller i våran församling. Eller i våran stad eller i vårt land. Men som vi hörde i inledningen, vi kan be. Och när vi ber så händer det saker. Någonting förändras i det andliga. Någonting förändras i våra egna hjärtan. När vi söker Guds närhet, när vi väljer att vara i relation med honom, när vi lägger tid på gemenskapen med Gud, då händer någonting. Då sker någonting. Så helgelse handlar om att ge Gud utrymme i ditt liv. Inte om ansträngningar, utan mer om uppmärksamhet. Vad vill Gud säga? Vad är det han vill för just den här tiden? Vad är det han vill just med mitt liv? På komorerna, i teamet där jag jobbade, så beslutade vi oss att hösten, nu måste jag tänka så att det blir rätt, 2020. Pandemin hade precis kommit. Att ta 40 dagar i bön och fasta. Jag är inte så jätteduktig på fasta, eller inte så van att fasta, men jag hade gjort det några gånger innan. Och jag såg fram emot de här dagarna. Jag funderade lite grann, hur ska jag göra, på vilket sätt ska jag fasta? Och vi fastade naturligtvis individuellt på det sätt vi kunde. Vi hade en gravid kvinna och hon fastade naturligtvis inte så mycket mat, utan kanske andra saker. Men i teamet bestämde vi att under 40 dagar nu så ska vi försöka skala av och inte göra så mycket annat. Och skolan var stängd på grund av pandemin, så vi hade ingen undervisning på kvällar och eftermiddagar. Och vi försökte att bara ge tid och utrymme för Gud. Och det var häftigt att se hur under de här 40 dagarna, när vi sökte Gud, vi försökte lyssna till vad han sa, så sa han åt oss att vänta på mig. Var stilla. Vänta, var stilla. Det var allt han sa. Vi tänkte att vi kanske skulle gå in i liksom på något vis något bönekrig och ha många sådana där bönesamlingar där vi bara ropa och bad och sjöng lovsånger och sådär. Ni vet hur man kan tänka. Men vi gick in i stunder av bara stillhet egentligen. Och det var så skönt. Och bara få komma till en bönesamling och sitta där tillsammans. Läsa Bibeln på egen hand, kanske skriva någonting, och så sitta och lyssna och be till Jesus på egen hand. Ja, vi bad tillsammans en del naturligtvis, men Gud sa bara vänta, vänta, var stilla. Och det var otroligt skönt. Vi kände att vi fick ny kraft. Vi kände att Gud uppmuntrade oss. Och så plötsligt när de här 40 dagarna var slut, så började saker och ting hända. Och det var inte vi som gjorde det. Men människor kom plötsligt till oss utan att vi behövde leta upp dem. Vid ett tillfälle så var jag på väg hem. Det här var lite senare under hösten. Från skolan där jag hade undervisat och jag körde min Vespa. Och så kom jag in i området där jag bor. Och just innan jag kom in så sa jag till Jesus. Ja, idag jag är jättetrött nu. Jag vill bara gå hem och sova och äta något. Och sen får det vara nog liksom. Men okej. Okay. Om du vill använda mig, Jesus, så vill jag stå till ditt förfogande. Jag svänger in på området och en kille stoppar mig och säger, jag vill prata med dig. Jag tänkte, okej, välkommen. Så jag bjöd honom hem och vi stod utanför min port, bakom porten utanför min dörr. Och det visade sig att han ville veta mer om Jesus. Han ville ha en bibel. Och sedan fick jag veta också att vid ett tillfälle inne i moskén så hade han sett mig i en syn. Eller han hade sett mitt hår, som ju är lite speciellt. Var det något jag gjorde? Inte alls. Det är bara Gud. Och den här killen var sedan med på flera bibelstudier som vi hade. Och så den här killen jag berättade om igår, som fick en dröm och såg Jesus i en dröm och kom till mina teamkamrater och sa: vad ska jag nu göra? Och som idag är frälst och leder bibelstudiegrupper med 5 andra killar. Wow! Det är bara Gud. Men ha en förväntan, en längtan, en hunger efter mer av Gud. För han vill agera. Det jag och du ska göra är att ge honom utrymme. Att ge honom möjlighet. Att ge honom tillfälle. Då sker undret. Det finns så många oklarheter framför oss och så många saker som vi inte har en aning om. Men om vi tillåter den ovissheten att knuffa oss närmare Gud, då är det bra. För han kommer att lösa det. Ibland kanske vi behöver stänga av sånt som bedövar oss för Guds röst. Att ställa oss själva åt sidan för det världsliga och till förfogande för Gud. Det handlar inte om att egentligen springa bort ifrån något, utan det handlar om att springa till någon i full visshet om att Gud, han älskar dig och han vill något mer. Gud är mitt ibland oss och han går före oss. Tänk, efter att de helgade sig och hade spenderat 3 dagar på något vis i förväntan på vad Gud skulle göra, i öppenhet för Guds tilltal, så säger Gud plötsligt att nu, Josua, är det dags. Skicka prästerna före och de ska gå tills de kommer till vattenbrynet. Och när de sätter fötterna i vattnet, då ska miraklet ske. Då ska undret inträda. Och de går sedan ut i vattnet och står mitt i flodfåran. Och det är som en vägg långt där borta uppe i Hadam. En mur av vatten. Och så kommer folket och de går över. Och det mäktigaste undret är ju nästan att de står på torr mark. Alltså det är flodbotten de går på. Det har nyss varit vatten där. Hur kan det vara torrt? Men det är torrt. Ett Guds under. Så det är inte leriga fötter som sen träder in i det nya landet. Utan de är rena. Gud, han är mitt ibland oss. Och vet du, han går före oss också. Så våga ta steget. Prästerna gjorde det. De litade på det Josua hade sagt och de litade på Gud. Och så tog de steget trots att det såg helt omöjligt ut. Och ni kan ju tänka er själva att vara en av prästerna och du går framåt och ingenting händer. Och du går framåt och ingenting händer. Ingenting händer. Den här forsande floden fortsätter att forsa. Men så rör du vid vattnet med dina fötter och så plötsligt så händer det något. Fortsätt be. Fortsätt kämpa. Fortsätt ropa efter Gud. Och i hans tid så kommer undret att ske. När han har tänkt det. När han har förberett det. Då öppnas vattnet. Arken som budorden var i, alltså platsen för Guds närvaro, den var särskild, den var helig. Och den kunde inte närmas utan vördnad och respekt och förberedelse. Men vi kan alltid närma oss Gud. Naturligtvis ska vi närma oss Gud med vördnad och respekt. Men han är som en far, en god far som älskar dig. Och vi kan alltid vara nära. Men om inte arken gick framför dem så hade folket ingen chans. Så måste det vara för oss också. Om inte Jesus får leda, om inte Jesus får vara i centrum, då har vi ingen chans. Men om han får vara i centrum, då har vi alla möjligheter. Jag tror att komorerna kommer att bli förvandlad. Och det är inte för att jag är där, utan det är för att Jesus bygger sin församling. Och han är trofast. Han går att lita på. Att stå stilla mitt i flodfåran, att lita på Gud. Tänk er återigen prästerna. Okej, vattnet delar sig. Och nu säger Josua åt oss att nu ska vi stå här. Mitt i flodfåran. Och de ser den här väggen av vatten. Hinner de undan ifall väggen brister? Jag vet inte. Men de ska stå där mitt i flodfåran och vänta tills folket går över, och så ska de gå över sist. Om Gud säger åt dig att göra någonting, vågar du stanna upp och lita på att han ska göra det? Eller rusar du bara på i ditt eget tempo? Det här är ditt liv, men det är Guds ögonblick. Det är dags kanske att sluta försöka få någonting att hända och att låta undret hända dig. Att ge utrymme, det är det vad du har ombetts att göra. Det Gud vill från dig är att du ger utrymme för honom. Det är Guds uppgift att sedan utföra miraklet. Det är han som står för undret. Gud, han har alltid varit trofast. Och han kommer att leda dig in i det nya landet, in i det nya sammanhanget, in i det han har tänkt för dig. Vet du, när Israel vandrade 40 år i öknen, så står det att deras sandaler aldrig nöttes ut. Micke, nästa gång du tar mig och handlar kläder, då tycker jag vi far till den butiken. 40 år! 40 år! Hur kan sandalerna inte gå sönder? Ja, men ett Guds under naturligtvis. Men vet, så är det när vi har med Gud att göra. Han förser, han försörjer, han tar hand om. Han är trofast. Och det är häftigt att vara tillsammans med Gud. Han är alltid trofast. Låt mig citera en bok som jag har läst. Jag har följt den här mannen. Han är pastor i USA, i en pingstförsamling där. John Lindell. Jag vet inte om han har svenskt påbrå, men ett svenskt efternamn låter det som i alla fall. Lindell. Jag tycker att han predikar och skriver väldigt bra. Så ett tips ifall du vill ha någon att lyssna på. Det går att lyssna på hans poddar eller hans undervisning. Jag vet inte vem som har stämplat dig, namngett dig, talat emot dig eller talat in i dig. Men jag vet att ett bättre ord har talats ut över dig än ordet som sagts av rädsla. Det är rösten av honom som kallar dig älskad. Eller älskade. Det är rösten som säger i 1 Petrus brevet 2:9. Men ni är ett utvalt folk, ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Det här är församlingen i Jönåker. Ett konungsligt folk. Du är utvald, du är kunglig, du är speciell, du är kallad av Gud ut ur det ordinära in i det nya. Guds röst kallar dig in i landet även nu. Han säger till dig att du är inte besegrad eller okvalificerad. Snarare är du mer än en erövrare. Hans röst uppmanar dig att inta det förlovade landet. Och denna uppmaning är inte bara att tro det bästa om dig själv, utan att tro på vad Gud har sagt om dig. Det är en uppmaning att låta hans ord fylla ditt hjärta, förnya ditt sinne och bli en del av hur du ser dig själv. Svenska attityden är många gånger, men inte ska väl jag. Nej, men inte kan väl jag. Jo, i Guds rike är det just du. Och det är du som kan. Det är du som är använd. På grund av Jesus. Och i hans nåd och kraft. Så gör inte dig själv okvalificerad. Be och lyssna på vad Gud vill. Så välkommen hem. Naturligtvis finns det fortfarande nya strider att utkämpa i det nya landet. Det var inte färdigt för Josua och folket. Gud gjorde ett mäktigt under när han ledde dem in i det förlovade landet. Men nu skulle de ju inta Jeriko. Nästa svåra hinder. Och sen förlusten vid slaget mot staden Ai. Och så alla andra folk som skulle besegras. Striden kanske fortfarande finns där. Eller slag att utkämpa. Men vila i att Gud har alltid lovat att vara med dig. Och han har lovat dig vila. Och han har lovat dig seger i det nya. I relationen med honom. I livet tillsammans med honom. Och som Johannes bad i sin bön, det bästa ligger faktiskt fortfarande bakom oss. Nej, framför oss, eller hur? Så vi sträcker oss framåt. Vi går framåt. Vi ropar till Jesus om nya tider. I våra egna liv, i församlingen, i stan, i Sverige, i världen, i Komorerna. För vi vet att han vill mycket mer. Och längtar efter att genom oss få förvandla all andra människors liv. Amen. Amen. Jag ska sjunga en sång till slut.